Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Igår så sa du till mig att du tror att du kommer bo i den här lägenheten hela livet.
Ja, för vem ska få mig att flytta?
Ja, och det som är så speciellt med det är ju att du har nästan alltid när du pratar om drömmar och så pratar ju du om en stuga, du pratar om sekelskifteslägenhet, det du vill ha gratis om du fick någon ner i rakt i knät. Så att du har ju ändå, det är ju någonting i dig som pockar på. Men du är också så bekväm.
När jag pratar om de drömmarna, Lisa, då pratar jag om 20 år i framtiden.
Ja.
Jag pratar inte om nu.
Nej, men jag menar bara att du har ändå, alltså, det finns ändå någonstans.
Jag har en dröm om att någon ska säga, här kan du bo.
Ja.
Ja, men jag har inget go att ta mig dit själv.
Alltså det är för svårt att flytta för vissa personer. Det är verkligen så.
Det är för svårt för alla personer.
Ja.
Det är bara att vissa tar sig igenom det. Vissa tar sig igenom det.
Ja, men grejen är att det är ju lättare för dig egentligen än vad det är för mig.
Mm.
Men jag har ju mycket mer driv i sådana saker. Jag vill att det ska förändras.
Det är förändras. Också svårt för mig, för jag fattar allt som ska hända på vägen.
Precis.
Medan du är plötsligt bara säger, vadå? Vad ska jag packa grejerna? Så du har inte tänkt på det. Det är som att jag får den här bördan av att ha tänkt på det innan.
Mm.
Så jag fattar hur jobbet kommer att vara.
Mm.
Vilket är ju, alltså, det är ju bara negativt. Man ska inte fatta hur jobbet ska vara.
Det är för svårt också. När ska man sälja? Ska man sälja innan man köper? Det är som att ingen...
det där, alltså, inget gör mig mer förbannad.
Nej.
Än att det är sådär att banken säger, du ska först sälja din lägenhet.
Ja.
Så vi vet vad du fick och vad du har i handpenning.
Mm. Och då ska du få ett lån.
Och sen ska jag sitta, alltså, hela nätterna ska jag bara kallsvettas.
Mm.
För att jag har ingenstans att bo snart.
Mm.
Och då ska jag förväntas ta ett bra beslut.
Ja.
När jag går in på en visning som jag inte kan gå på.
Ditt livs största beslut. Är alltså, där vi ska bo.
Det som påverkar mitt liv mest.
Mm. Mm.
Det beslut ska jag ta när jag ligger kallsvettig. Och har, alltså, fogden i halsen, känns det som.
Och så är det dessutom det här med, alltså, man ska rensa ut alla sina grejer. Packa ner i lådor.
Nej, men Lisa, inte bara det. Först ska du städa in för visning.
Just.
Då ska du ta ut alla dina grejer. För de säger, du har för mycket saker. Du ska bara en stolpe bara ska stå mitt i. Och så några citroner.
Mm.
Resten får du ställa utanför huset.
Alltså, har man inte ekonomin så att man kan köpa sig ur någon av de här stegen.
Mm.
Då är det för svårt. Alltså, hela upplägget är för svårt.
Jag blir också vansinnig av att det ska finnas någon. Det är så svårt att sälja och köpa lägenhet så att det måste finnas ett yrke. Så någon sköter det emellan. För annars känner
du... Jag tycker också att om det ska finnas ett yrke, mäklare, då ska de både lösa sälj och det nya köpet. Det ska vara klart.
Helt sett, det ska inte.
Alltså, det ska vara en helhet. De ska vara festfixare.
Det är de som ska ligga kallsvettiga, inte jag.
Ja.
De ska jag säga, okej, nu har jag sett till att det här datumet flyttar ut och den. Och att det här är faktiskt det som jag tycker känns värst.
Mm.
Okej, det värsta är egentligen att hålla på och packa och städa och hålla på.
Mm.
Men jag tycker ändå det är ganska mysigt att packa.
Mm.
Jag tycker inte det är så jobbigt med de här flyttdagarna. Jag kan gå in och ut och in och ut och in och ut. Jag vet att jag klarar en sån dag liksom, utan att det blir panik då. Men jag kan inte gå på visning. Alltså, det är den värsta situationen jag kan tänka mig.
Mm.
Jag har varit på en visning i hela mitt liv och den gick jag bara utifrån och sa till David, det här gör jag aldrig om.
Mm.
Det här som du har utsatt mig för nu, att jag är tvungen att gå in i en lägenhet tillsammans med andra personer. Det är så tyst där inne.
Det är som att det är upplagt för att det ska vara din värsta situation. Alltså, det är alla komponenter som du hatar.
Det är så tyst där inne. Och alla håller på och viskar och mumlar om vad de tycker om stället.
Mm.
Det är ett evigt poserande där inne och det är det värsta jag vet. Folk går runt och låtsas som att de inte vill ha det eller vill ha det. Och det är också att vi, alltså, alla som är där inne bedömer vad man har för status.
Mm.
Och den här lägenheten under min status, säger ett par. Och ett annat par säger, vi har egentligen egentligen lägre status än den här lagret, men vi låtsas som att vi inte har det. Det är så vidrigt.
Ja.
Och samtidigt står det också någon, alltså, murvel i hörnet som är mäklaren. Mm. Som försöker vara trevlig med folk. Säger hej, välkomna, åh, kolla här. Alltså, och jag känner bara, jag mår så dåligt av att den har det jobbet. För det är det värsta jobbet jag kan
tänka. Och teatern också av att säga, ja, stammarna är ju bytta 2023.
Exakt, vi alla ska låtsas som att vi vet någonting om lägenheter. Ja. Ingen kan vara transparent. Nej. Och bara säga, hej, jag behöver ett nytt boende.
Mm.
Jag behöver två rum. Mm. En stor garderob, punkt slut.
Jag vill att det ska kännas så här, för det är det handlar om. Alltså, jag vill känna mig trygg, eller jag vill att det ska kännas lyxigt, eller...
Det är också en underton av att det luras. Dolda
fel.
Det
gör ju, det är ju liksom, det är verkligen, de har ju sminkat upp en gris.
Ja,
alltså,
exakt.
Någon har dött det för en vecka sedan.
Det
är det.
Det är så
nu
vid.
Har de tagit ut alla möbler och de har sprayat med parfym. Och
det som också som jag hatar så mycket är också att det enda vi håller på med är också pengar, mitt värsta.
Ja, precis.
Det här är dyrt, det här är billigt. Mm. Vem har pengar, vem har inte pengar? Oh, man kan prata med den där banken, prata med den där. Mm. Oh, vi fick fin bank, vi har fyr. Oh, jag fattar ingenting. Jag står bara och säger, vem bryr sig? Är det någon här som har fått kontakt med en annan människa? Det är det intresserad av att höra. Mm. Inte vem som har mycket pengar eller inte, och vem som kommer ihåg att spara och vad det var.
Mm.
Och sen, alltså, det värsta är inte ens visningen, Lisa, utan det värsta kommer sen. När man har köpt lägenheten och man måste sitta i ett rum med dem man har köpt av och skriva på papper och lämna över nycklar.
Minimum 45 minuter.
Jag gör inte det.
Då ska du gå igenom.
De sitter också och läser varje sida.
Mm. Det är snacket som är där också. Har ni trivs bra?
Jag spyr. Alltså då, jag måste väl knarka då. Då måste jag vara hög på volume när jag ska kliva in.
Ja.
För annars kommer jag strypa David när han försöker prata med andra paret.
Mm.
Alltså jag kommer bli så nypa honom på olika sätt. Han kommer att blåmärka.
Därför är det ju så himla bra i hyresbranschen när man faktiskt byter.
Vad pratar du om?
Alltså när man hyr lägenhet så känns det som att man hör ofta så här, då böt jag till den här.
Ja, överhuvudtaget när man hyr behöver man inte träffa den tidigare hyresgästen.
Nej, men
för det finns någon som sköter det.
Ja, men det känns som att det är så himla mycket så här, vi gick från två rum till tre rum för vi fick ett till barn och då åkte vi ut på landet. Sen var det någon på landet som ville flytta in till stan.
Exakt, ja. Byteshandel.
Exakt.
Det är det enda sättet som borde skötas på.
Ja.
Pengar alltså, har fuckat så mycket.
Ja.
Det borde bara vara byteshandel. Hej, jag har ett bröd och du har ett smör. Bra, ska vi samsas?
Måndag, lika och olika. Det snackas så mycket om ADHD i den här podden, i sociala medier, i tidningar, överallt. Det är verkligen på tapeten.
Mm-hmm.
Och det känns som att väldigt många människor blir irriterade. Jag ser ju när Antonia Mandir går ut och berättar, jag har fått diagnos. Alltså det är så mycket hat under.
Ja, alla
har det blivit en trend och så vidare. Och Bianca Ingrosso har precis gått ut med att hon har fått sin diagnos och folk blir då galna. Det här är ingenting som ska vara härligt och så här, ingen har sagt att det är härligt heller.
Nej.
De tycker bara att vi poserar för att vi är influencers. Ja.
Och jag tror också många känner att, dels har ju många en bild av att folk som har ADHD skyller på ADHD istället för att skärpa sig.
Mm.
Och sen har ju också de en bild av att du tror inte jag har haft det tufft.
Mm.
Alltså det är det de vill skriva. Hej Bianca, jag har också haft det tufft.
Yeah.
Och nu är jag arg för att du får sympati här när du har haft det tufft och det fick inte jag.
Verkligen. Och det jag ser mest är ju att det skrivs att det här är liksom en nutidssjukdom. Mm. Det är en trend. Hur kan det komma sig att alla plötsligt nu får ADHD?
Mm. Och ingen hade det på 40-talet.
Och jag har tänkt på det här jättemycket.
Du har svaret på den frågan.
Jag har svaret på varför det känns för dem som följer oss som att alla får ADHD.
Mm.
Och det är för att alla vi som de följer har ADHD.
Ja, det är därför ni är influencers.
Exakt, för att personer med ADHD jobbar ofta med kreativa jobb.
Mm.
Vi är ofta linslusar som vill stå på scen. Mm. Vi hamnar i media. Vi är skådisar.
Vi försöker kickar hela tiden.
Precis, också. Vi är sångare, vi är influencers.
Kan inte ha ett vanligt jobb, personligheter.
Precis. Och också ju vågar. Som jag kanske skulle göra min egna show.
Ja.
Alltså, sådär.
Ja, det finns ju jättemånga som har ADHD som inte kan ha ett vanligt jobb och som inte heller blir influencers. Som
absolut.
Gör massa andra grejer. Men,
ja.
Men det är som att alla som har ADHD blir inte influencers, men nästan alla influencers har ADHD.
Så är det. Mm. Så är det verkligen. Så att jag förstår att det är irriterande då för alla som följer, för att det känns som att hur kan varenda jävel på hela jorden, på hela jorden, få ADHD? Och det är inte
så,
det är
bara
den lilla
bara.
Procenten jobbar som influencers.
Ja, så är det.
Det är alltså inte i relation, man kan inte tänka då, alltså lika många som jag följer.
Lika stor procent av influencers.
Det är inte i klassen.
Nej.
Eller på jobbet.
Nej.
Eller sådär.
Det är inte i samhället i stort. Det måste ju verkligen också finnas yrkesgrupper där det är så här, alla har autism. Om man är dataingenjör så är det bara, men gud, alla, och att alla ska få autism nu plötsligt. Ska gå runt autism.
Mm.
För att alla de drogs till det jobbet.
Ja.
Alltså det är liksom, eller inte alla de drogs till det jobbet, men alla de som hade jobbet hade också en underliggande diagnos. Och det är ju samma som att när alla säger att varför får alla ADHD helt plötsligt? Jo, för att det utreds nu.
Ja.
Och för att någon har lagt upp, hej ADHD, känner du igen det? Och jag får ju alltså, så mycket riktad reklam man får så att alla tror att de har ADHD. Därför att jag bara, om du någon gång har tänkt så här, då kan du ha ADHD. Och så är det bara helt vanliga grejer. Om du någon gång har svårt att äta en macka för att det kändes som, ja, alla känner igen sig i det.
Det är ju också ett personlighetsdrag i ADHD är ju också att berätta. Alltså, share. Mm. Berätta, nu har jag fått den här diagnosen. Ja. Det ligger i diagnosen. Just. Det är också
precis, ja. De är autism, de går bara hem.
De vill inte berätta något.
Nej, bara skriver på ett papper, jag är autism. Ja. Vi pratar inte mer om det. Du har ju också psykopaterna.
Ja.
De är ju vds eller mördare.
Ja.
Så det måste ju vara verkligen i, alltså, om det skulle vara en diagnos som man liksom kanske aktivt själv söker och sen berättar om. Ja. Det kanske inte gör. Men om det vore det så skulle ju alla då, businessgrabbarna, säga, nej men gud vad alla är psykopater nu för tiden. Jävla tjat om att folk har psykopati hit och dit.
Mm. Jag tror bara nu att de som känner sig irriterade, det är säkert någon som lyssnar nu som känner sig irriterade på att alla får ADHD-diagnos.
Men kan också bli det i stunden.
Absolut.
Och det kan också vara då att man har gått in på några jävla utforskare, så folk man inte följer, som man då inte heller tycker kanske så mycket om. Och så kommer det upp tre sådana i rad som har ADHD. Då känner man, men det var ett jävla tjat.
Ja, och det är ju också, vi har ju också inspirerat varann. Vi är influencers.
Det är det jag menar. Om någon lägger upp, hej jag har ADHD, då kanske jag också.
Ja, så att man måste nu bara rida ut den här stormen, för snart har vi alla diagnos och så ska vi inte tänka på det mer.
Då blir det, det kommer ju nästa gång liksom. Nu har jag slutat ta min medicin.
Ja, verkligen, såklart.
Jag började med medicin, jag tycker det känns jättebra. Nu har jag slutat, alltså, alla kommer gå igenom liksom samma vågor.
Det finns ju också en irritation av att, alltså, det känns så här som att det är många mammor som blir irriterade när vi i branschen liksom skojar om vår ADHD för att hennes då lilla Theodor har det jävligt svårt i skolan. Och jag förstår det. Och han måste få äga sin historia och hon med. Men det är ju också olika copingmekanismer som är liksom, man måste få skoja och skratta.
Ja, för
det,
sig själv.
Precis. Ja, men det känns som att många tycker att det är det jag läser i alla fall. Att så här, det här är ingenting som är kul, det här ADHD är ingenting som är härligt att ha. Och så här, det är ingen av oss som tycker det. Men,
nej, det är bara att ni har fått ett namn på varför många grejer har gått åt helvete.
Ja, men jag tror också för typ när jag var med i Margareta Gräs video så pratade vi, alltså jag sa typ så här, ja men jag har ADHD, har du också det? Alltså det är som att vi pratar om det som att det är så här, men jag bor på landet, gör du, gillar du på att ta ett trädgården så? Att folk tycker nog att man tar det lite liksom för enkelt, men jag tror också att det handlar om att vi har pratat om det så mycket. Och i många andra sammanhang ute i samhället så kanske det är lite mer tabu också, för att de har inte pratat om det, det ligger mycket skam över det.
Jag tror också att om det skulle vara så att de karaktärsdragen som är kopplade till ADHD med att vara liksom då slarvig eller glömma saker och sitta och zona ut när folk berättar eller ha kort koncentrationsspann, om de inte var så negativt laddade så skulle man inte behöva diagnosen för att förklara varför man beter sig så.
Nej.
Om folk bara kunde acceptera att det här är mina personlighetsdrag, så här är jag.
Det är så, och det pass är inte många jobbiga egenskaper som har blivit en funktionsnedsättning.
Ja, exakt, som att slut får säga att okej, om man har alla de här grejerna då sätter vi en stämpel på dig. Det var det här som gjorde att du hade dem. För ingen orkade, det är det, om alla bara hade accepterat de där grejerna och sagt att okej, det är så hon är inte lat, hon är inte slarvig med flit då, eller hon glömmer inte för att hon inte bryr sig om mig. Det är inte därför hon gör alla de här grejerna. Då hade man inte behövt säga, jo, det var så att jag hade en diagnos, en sjukdom, fattar du nu? Vården måste kopplas in. Fattar du då varför jag hållit på så här i alla år och dagar? Och att det inte bara var jag som var någon slarver, latmask. Då skulle man inte behöva sätta diagnosen. Nej. Alltså diagnosen finns för att ingen orkade acceptera allt det där under diagnosen.
Och att det är för svårt. Alltså så som samhället är uppbyggt med att betala räkningar, liksom skicka in och skattepapper, allt för det, så funkar det inte med de
komma i tid till bussen
egenskaperna som många av oss besitter. Man måste få medicin för att klara av det samhället har bestämt är normalt.
Ja, för att vad jag förstår så är det liksom ADHD i en diagnos där liksom ett av kriterierna är klarar inte av sitt jobb eller skolan.
Precis.
Så klarar man av det, då kan du ha alla de andra grejerna då, liksom alla de här personlighetsdragen, men du klarar det ändå, så då spelar det ingen roll, då behöver du inte ha diagnosen. Men om det gör att du inte passar in i skolan eller jobbet, som är bara vi har hittat på hur det ska vara, det är då vi säger, oh, då blir det fel på dig, du får ta medicin så du kan vara som oss andra, för att vi orkar inte att du ska vara på ett eget
sätt.
Och
det är också därför jättemånga kvinnor inte får diagnos, för att vi är helt enkelt tvingade till att
ni blir utbrända,
bli perfekta, alltså så att vi kämpar, alltså oss blodiga, tappar hår, alltså
tappar hår, naglar, ögonfransar, allt för
det. Det var ju det också, att hon som gjorde min utredning, supergullig tjej, hon pratade jättemycket med mig om just vad jag klarade och inte, och i och med att jag har det här bolaget som går väldigt bra, så att hon var som lite så här, hur har du kommit dit och vad gör du egentligen och vad gör dina anställda och så där. Så det pratade vi supermycket om, och jag fick verkligen förklara att
jag har betalat mig ur,
ja, så länge jag kan komma ihåg så har jag liksom bett om hjälp
outsourcat den här typen av grejer,
ja,
som
verkligen
jag inte klarar.
Ja, för att det är liksom, ja, det är omöjligt.
Vilka tårar det hade blivit om du skulle försöka klara allt det där själv från du var 19 år.
Herregud.
Du hade inte haft en suck faktiskt.
Nej.
Och det är därför du fick diagnosen, för du har inte haft en suck.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du skickade ett klipp till mig på Bingo Rimér som går i terapi,
ja,
och är ledsen.
Mm.
Och säger, det känns som att jag inte får vara mig själv.
Mm.
Blir du ledsen?
Mm, jag blir lite ledsen.
Det är okej. Okay. Vill du berätta vad du tänker?
Jag får inte vara liksom... Jag får inte vara liksom mig, just det, jag måste bara så här,
ja,
passa mig.
Och vi ska fortsätta med citaten ur boken The Will to Change av Bell Hooks, som alltså handlar om män i feminism. För hon pratar lite om det här.
Mm.
Hon säger så här: learning to wear a mask is the first lesson in patriarchal masculinity that a boy learns.
Mm.
He learns that his core feelings cannot be expressed if they do not conform to the acceptable behavior sexism defines as a male. Asked to give up the truth self in order to realize the patriarchal ideal, boys learn self-betrayal early and are rewarded for these acts of soul murder.
Mm.
Och det är det som Bingo säger. Det känns som jag inte får vara som jag är.
Mm.
För att han har ju sedan han var liten, alltså nu spekulerar jag, vet inte allt om honom, men sedan han var liten har han fått lära sig de här delarna av dig är acceptabla, så de kan du visa upp. Och de här är jätteskamfulla.
Mm.
De måste du trycka undan.
Mm.
De kan du inte släppa ut. För då kommer ingen älska dig och ingen kommer ha respekt för dig och du är bara helt värdelös.
Mm.
Och han är ju inte ensam med det. Alltså det är ju så obehagligt. Alltså det är så, ofta jag tänker på hur känslomässiga, alltså killar är när de är mellan 10 och 12.
Mm.
Det är nästan då de har mest, de gråter mer än de gör när de är spädbarn, när de är mellan 10 och 12.
Mm.
De gråter när de slår sig, de gråter när de alltså kommer för sent till hemmakvällen och de skulle köpa godis och det har stängt.
Sätt dig in själv om liksom David skulle vara så känslig som du är, om han skulle bli liksom lite ledsen och lite så här: nej, nu känns det så här.
Yeah.
Alltså så här, och vilja krypa upp i din famn. Alltså tänk att de har det i sig.
Såklart.
Så får vi aldrig se det.
Ja, men alltså det finns en anledning till att pojkvänner spenderar liksom 80% av sin tid i ens knä, i ens famn.
Mm.
De ligger ju på en hela tiden.
Mm.
De vill bara bli chappade och gosade, så de är bara hundvalpar.
Mm.
Men de säger inte varför de har lagt sig där.
Nej.
Men vi fattar ju, så vi klappar ju ändå.
Ja.
Men absolut, det vore helt otroligt om de kunde säga, då känner jag mig ledsen för att jag tänker på att min mamma en gång kommer dö.
Ja, eller jag känner mig otillräcklig, Emily. Har du någonsin hört en kille säga, jag känner inte att jag var tillräckligt bra på det som jag gjorde idag? Det har jag aldrig
Nej,
hört.
Jag hör ju min kille säga att han inte känner att han har hjälpt människor tillräckligt mycket.
Mm.
Att han inte har mött människors behov.
Dåligt samvete.
Ja, att det hade kanske kommit ut fel. Okay. Vi kommer prata mer om detta soul murder som de utför. Det här är ett citat då från en man som heter Terence Real som hon har tagit upp. Och han säger så här: we force our children out of the wholeness and connectedness in which they begin their lives. And then encourage them to bury their deepest selves, to stop speaking or intending to the truth, to hold in mistrust or even disdain the state of closeness we all, by nature, most crave. We teach boys to despise their vulnerability in one way, to socialize them to engage in self-inflicted soul murder. This wound in the male spirit, caused by learning acts of splitting, of disassociation and disconnection, can only be healed by the practice of integrity. Wounded males must recover all the parts of the self they abandoned in serving the needs of patriarchal maleness. Such recovery is the necessary groundwork for restoring integrity to male being. Och när hon pratar om integrity, då pratar hon inte vad jag upplever i boken, inte om integritet som att man vill vara privat, som vi kanske använder det utan hon menar liksom connectedness.
Vara sam mot sig själv.
Ja, att koppla ihop sig själv med sig
och det
själv.
Är ju integritet så som vi säger det också egentligen. Alltså att det här är viktigt för mig att inte dela, utan det här vill jag hålla nära mig för att det är viktigt för min själ liksom.
Men här är det som att integritet är att de då ska komma nära det där som de var när de var små.
Mm.
Och det är ju verkligen så speciellt att när vi är små, det pratar man ju om att bebisar, de ler ju mot alla, de är så glada, de tar i folk alltså, och alla blir glada av bebisar. Alltså det finns ju ingen som när en ettåring kommer tultande mot den som man inte känner när man är inne på ICA, som bara vänder sig om och känner åh, det där bryr jag mig inte om, utan alltså varenda person.
Mm.
Man stannar, man ler, man vill plocka upp den. Alltså man känner bara, åh, min bebis från och med nu.
Mm.
Och det är liksom som att sen lär vi oss att så får vi inte hålla på.
Ja.
Det är jättepinsamt, eller det är bara, så gör man inte helt enkelt. Det är som att det pratas mycket om att män mår väldigt psykiskt dåligt.
Mm,
de lider av depression och de tar livet av sig, allt vad de håller på med. Kämpa på.
Mm.
Och Bell Hooks och även kanske du och jag kan känna att det finns en sanning i att det kommer ifrån. Alltså att det finns säkert de som är deprimerade för att det blev fel i hjärnan eller för att de hade ärftlighet, men många blir också deprimerade för att de lever i den världen vi lever i.
Ja, de får inte vara sig själva. Nej. Så det är ju den största anledningen till att man
de har huggit av små bitar av sin själ sen de var 4 år gamla.
Ja, och det tror jag är samma för folk som är deprimerade. Alltså en hög procentsats är ju det för att de inte är äkta mot sig själva. De är inte duktiga på sitt jobb för att de har tagit ett jobb som deras föräldrar tyckte de skulle ta och så vidare och så vidare.
Ja, och de har precis som folk som har ADHD, deras egenskaper passar inte in i mallen. Precis. Eller liksom så som man ska leva, och då blir man ledsen, då står man utanför och säger okej. Okay. Det är ju som att vi har byggt ett samhälle som säger okej, okay, vi plockar upp 95% av alla, så vi kör på det här nu. De andra 5% får bara, det kanske till och med mer procent, men
just,
de andra får
bara falla. Jag skulle nog kunna tänka mig att det nästan är 50-50, men att de andra 50 är ju de som sätter reglerna, för det är de som sitter på de positionerna. Ja.
Så de 50 säger, så här ska vi göra, det här är bäst tror jag.
Ja.
Och sen är det 25% som kan anstränga sig och komma in i den där follan, och sen är det 25% som bara får flyga fritt och kämpa bäst de kan på utsidan där. De får vara de där i Divergent som får bo på gatan bara, kastla.
Ja, men många av dem är ju också jätteduktiga på att prata. Så de får jobb utan utbildning och de blir chefer och de är toppsäljare och allt.
Men de
mår dåligt ofta.
De är aldrig i follan. Precis. De är dåligt, inte för att det är något fel på dem, men det är som att världen säger det fel på dig.
Ofta har de också massa uppgifter som inte klarar av, som de bara alltså, skiter i. För att det går inte.
Alltså de gångerna vi inser att folk inte kan sitt eget jobb,
det är ofta.
Det är nästan alla.
Ja,
det är en majoritet.
Vi mejlar någon och så får vi inget svar.
Nej.
Fast vi liksom har ingått ett kontrakt. Och sen
det
så
bara tyst.
Ringer man och då har han inte sett mejlet. Alltså det är bara, folk är i sin egen snurra.
Ja, verkligen. Alla vi kämpar på. Vi ska höra nu vad boken säger om det här. All too often, we are led to believe that men gain more power through lying and compartmentalization. It just simply is not so. The stress of guarding and protecting a false self is harmful to male emotional well-being. It erodes self-esteem. Much of the depression men suffer is directly related to their inability to be whole. Even though they have been socialized to create and maintain false selves, most men remember the true self that once existed. And it is that memory of loss, coupled with rage at the world, which encouraged the surrender of the self that engenders depression.
Tänk vad arga de är så arga på världen.
Ja, för den tar ifrån dem allt de är.
Men det säger de aldrig.
Säger, jag får inte vara mig själv.
De säger aldrig det.
Nej, de säger inte det, för de fattar inte det.
Nej, de vet faktiskt inte det.
Nej, det är inte alla som vet det.
Nej.
Nu ska vi få höra Lisa om de männen vi önskar i världen.
Mm-hmm.
Som hon kallar för responsible men. Alltså män som tar ansvar helt enkelt. Det vore ju helt otroligt. The patriarchal model that tells men that they must be in control at all times is at odds with cultivating the capacity to be responsible, which requires knowing when to control and when to surrender and let go.
Mm.
Och det var det här vi pratade om sist, att de får inte ens släppa in någon före dem i trafiken. Alltså de får aldrig släppa. Det är bara kontroll, kontroll, kontroll. De måste hålla i alltså med naglarna.
Uh-huh.
Responsible men are capable of self-criticism. If more men were doing the work of self-critique, then they would not be wounded, hurt or chagrined when critiqued by others, especially women with whom they are intimate. Engaging in self-critique empowers responsible men to admit their mistakes. When they have wronged others, they are willing to acknowledge wrongdoing and make amends. When others have wronged them, they are able to forgive. The ability to be forgiving is part of letting go of perfectionism and accepting vulnerability. Och det här får ju inte grabbarna lära sig.
Nej.
Det är därför som hon säger att de blir chagrined. De blir alltså, jättearga.
Så mycket jag jobbar med det med Henrik. Alltså det är verkligen, vi måste gå igenom olika sidor. För han kan ju komma hem ibland och säga att han är skogstokig över något som hans, någon bekant har gjort eller kompis eller någonting.
Ja, och han berättar historien för dig och du känner att en har gjort fel här. Och
precis,
det, den
så är det
för mig.
Nästan alltid. Mm. Så får vi gå igenom, okej, okay, när kände du att det blev den här känslan och hur tror du att den där personen, varför den gjorde så, så får jag liksom liksom locka fram tills han säger, för han är smart liksom. Mm. Han kan
när han är kapabel, när, men han har inte fått lära sig.
Exakt, när han lägger sina känslor åt sidan och är lugn med mig, då hör jag att han berättar så som jag själv tycker att historien ska berättas.
Det som du hörde från första början. Exakt. Egentligen.
Och då liksom, det tar lång tid, men då kan han liksom, okej, okay, ah, jag fattar, ah. Och då har det hänt att han har ringt och pratat med de här personerna, och alltså när vi träffades, och fortfarande är det stora problem med det här, men alltså han var ju alltså, locket det, på nolltolerans, alltså gör någon mig illa en klipper. Gång, jag klipper dem, alltså du vet, han var helt sådär.
Och det där är ju liksom så som de får lära sig, nolltolerans.
Ja, också ofta också, för att han är så dålig själv på att komma i tid, han är dålig på att komma ihåg saker, alltså som jag säger till honom, ta med den här grejen, så kanske jag behöver göra det 3 gånger, ändå så glömmer han bort det. Och sen kan han bli irriterad på att han tycker att jag tjatar. Ja. Men det har han lovat mig att han aldrig mer ska bli, för att jag har skrivit upp massa gånger, och så har jag visat honom så här: förstår du hur jobbigt det är för mig att tjata på de här grejerna, du glömmer, och sen får jag själv. Den här ekvationen går inte, så den har han slutat med.
Jag har ingen energi.
Nej, den har han slutat med, men han kommer ofta sent och glömmer saker. Men en av hans största triggers är när andra gör det. Och det har vi verkligen såhär, alltså, han kan bli arg till exempel på min brorsa när han kommer sent till golfen, som också ska vara en trevlig grej. Alltså, bli inte arg.
Exakt, vad spelar minut? Ni ska umgås. Ska jag bli arg på, du säger, jag kommer till dig vid 6, så kommer du 18.07. Då ska jag säga, du kan åka hem, jag vill inte umgås.
Det är som att, jag tycker precis. Det är som att så många män är programmerade att deras tid är värdefull. Ja, precis, för de känner bara i sitt eget hela tiden. Så det pratar vi också om, att här, nu kom ju du sent till min brorsa, eller nu fick ju din kompis åka till mig när jag gjorde naglarna och hämta bilnyckeln för att åka hämta ditt golfset åt dig. Så då kanske inte du ska bli sur nästa gång.
Du behöver inte bli på honom.
Någonsin mer.
Nej, precis. Du ska, precis som du ska stryka blära över att jag pratar, ska du aldrig bli sur. För den har nu visat att den älskar dig enormt.
Så det där är så jäkla djupt rotat alltså.
Jag tycker att det är något som är väldigt fint med när de säger att om de har gjort fel så säger de det och ber om ursäkt. Om någon har gjort fel mot dem så kan de förlåta. Ja. För det är, alltså, kan man göra de här grejerna, då alltså, din lycka kommer att...
Det är det som är livet. Det där är nyckeln till livet. Ja, det alltså, det är nyckeln till vänskap, relationer, det är nyckeln till allt. Alltså, att samhället ska fungera.
Ja, och jag förstår att sådana här relationer kan man inte ha med människor som är narcissister. Nej. Eller galna själva. Vi förstår att det inte funkar med alla. Mm. Men de människor som du kan lita på och som du kan älska viskonslösa, som du kan ha det här med. Mm. Och kan du ha det med dina nära, då bryr du dig inte heller om det är någon busschaffis som är sur. Eller...
Nej, precis.
Alltså, då kan ju de här yttre personerna få bete sig lite hur som helst. Och du kan bara lämna situationen och säga okej.
Okay. Ja, och är man i det där hela tiden, att man är kring förlåtande och liksom förstående personer, då blir det ju så lätt också när busschauffören är sur att man säger ha en bra dag. Ja. Eller typ när jag får hat, att jag kan skriva hoppas du får en bättre dag imorgon. Alltså för att man har den energin med sig hela tiden. Ja. Men det är jättesvårt att man har personer runt sig som inte är så.
Exakt. Då blir var ska man läka? Mygga. Var ska man ladda?
Då blir man busschauffören.
Ja, exakt. Det är så han har. Mm. Det är därför han har skrikit nu. Och man är i den där otroligt mysiga degen där alla bryr sig om varandra och man förlåter och man säger när man har gjort fel och allt sånt där. Då är det ju verkligen, man kan ladda med energi, man alltså, kan läka när man har varit med om någonting.
Det där är också lika smittsamt som tvärtom. Man måste faktiskt inte få med alla på tåget samtidigt. Jag vet att vi pratar ofta om så här: du måste bestämma med din kompis samtidigt att ni ska göra så här, så här. Ja, det kan vara bra. Men jag upplever också att man kan i sin relation eller med sin mamma eller kompis börja vara så här.
Lead by example, man kan verkligen.
Och att den blir då så, ja men gud, hon gjorde du faktiskt så här mot mig sist. Så nu kan jag öppna mig med det här. Eller och det sker ju inte på en gång. Nej.
Och vissa kan också säga, alltså jag upplever att om man har en konflikt med någon och så säger man, jag tycker inte om när du säger si och så och det här sårar mig, bla bla bla. Och så blir den bara krutdurk, eller heter det krutdurk?
Vad pratar du om krutdurk?
Vad pratar du om krutdurk? Men heter det krutburk? Krutburk. När man exploderar tror jag det heter att man är en krutdurk. Men jag blev ställd när
mina
jag sa det.
Mina TNT.
Ja, jag pratar om dynamite. Det är verkligen. Den exploderar och säger aldrig. Allt du säger är helt fuckat. Jag vill aldrig mer prata med dig. Du är helt dum i huvudet. Och så får man lite tid ifrån varandra. Och så visar man den här snälla personen först som försökte prata. Alltså man liksom visar att man inte straffar tillbaka. Att man inte håller på med hämnd. Att man är snäll mot den veckan efter när man ska ses. Då säger man hej, jag bryr mig om dig. Man återupprepar. Man liksom, om man tillräckligt många återupprepar det här snälla beteendet. För det är som att krutdurken, som vi kommer döpa den till, den tror att du låtsas ofta. Att du poserar, att du bara ska låtsas vara the bigger person.
Att allt är ett spel.
Ja, du är helgon du. Ja, du är helgon. Du vann den här konflikten. Ja, det var jag som exploderade. Du sitter där helgonet. Men det man behöver visa då är att jag är inte helgon, men jag menar det jag säger. Ja, jag kommer alltid med kärlek.
Vi är inte i ett spel.
Nej, precis. Vi håller inte på. Vi är inte i Real Housewives.
Nej, det är inte liksom en...
Vi är inte Paradise Hotel. Jag kommer inte ljuga och hålla på. Vi är inte i en fight.
Nej, men det känns som att många människor lever i en vågskål Där är liksom, okej, okay, nu la du något snällt i, då åkte jag ner, ja. Och då blir det som något negativt.
Ja, då måste jag, okej, okay, ja. Man vill inte bli bäst. Nej. Bäster.
Så måste man lägga över på båda två på samma vågskål, så kan vi vara längst ner bara samma. Så det är skittrevligt.
Ska vi leva där nere? Ja. Ja, det är verkligen. Och det är ju liksom att kunna visa dem, liksom visa att jag menar de här sakerna jag säger. När jag säger att jag aldrig gör något för att såra dig med intention, då har jag råkat göra det, jag vill aldrig såra dig. Om man upprepade gånger säger det och visar det, så kan de här kruturkarna sen börja smyga sig in i ett eget led.
För alla vill vara längst ner i vågskålen.
Det är så jävla trevligt att vara i den där swirlen.
Avslappnat.
Där det bara är, åh, det är så trivsamt. Man inte behöver vara paranoid.
Ingen tävling.
Alltså. Man behöver inte tänka efter. Alltså man är inte i Paradise Hotel. Man behöver inte springa mellan olika hotellrum och bygga pakter. Utan man bara ligger i sin säng. Äter lite chips, skrattar åt ett roligt minne.
Och om man ligger själv i sängen och de andra i ett annat rum, så oroar man sig inte heller.
Det menar man, de inte paktar
inte
man är inte rädd för att vara de säger där inne. Nej. Om vi pratar med mig så är det bara snälla saker. Annars är det saker jag inte behöver få höra. Jag sa ju att när jag började läsa boken så hade jag tänkt mig att jag skulle gråta mycket och tänka på David som barn. Men det kom ett citat precis i slutet av boken.
För du gjorde inte det?
Nej, det var inte så den var uppbyggd helt enkelt. Och om någon vet en bok där någon skriver om män som pojkar från ett feministiskt synvinkel, så är det nog den boken jag kommer gråta till mest. Det är liksom det som kommer åt mig. Att jag tänker att vi är så taskiga mot pojkarna. För det är vi ju verkligen. Vi drillar ju dem så att de måste då skära bort olika delar av sin själ och sen bara leva som spillror, och så säger vi, varför är du en spillra, din idiot, när de är gamla då, så säger de, vad tror du? Men hon som har skrivit boken, Bell Hooks, hon utgår mycket från sin kärnfamilj och de, liksom, den hierarki och så som finns där, att hon har haft en mamma som har levt exakt som man ska i ett patriarkatet, servat hennes pappa hela livet. Pappan har varit arg, han har varit den som är sträng och den som disciplinerar, och det han säger är det som gäller, och liksom, han har uppfostrat barnen så att pojkarna beter sig på ett sätt och flickorna på ett sätt, och så ska det vara. Men sen berättar hon också att hon har haft en morfar. Mamman har växt upp med en mjuk pappa. Och att han är liksom den enda hon har sett som har visat för henne hur en man kan vara och bör vara för att leva ett lyckligt liv. Och det är som att hennes pappa har alltid liksom lite hånat den här morfan. Och hånat mamman, att hon har en så mjuk pappa. Vek pappa, säger han. Åh, den där bedrövliga mannen. Och hon pratar då om att den pappan är, eller den här morfan är ju liksom en man med integritet, som hon menar, som är, han är hel. Han har inte klippt av olika, utan han har låtit sitt yttre jag och hans inre jag vara samma och levt autentiskt i världen. Det som vi alla önskar. Och då säger hon så här: men of integrity are not ashamed to serve. They are caretakers, they are guardians, they are keepers of the flame. They know what it is to feel joy. I have written in praise of my grandfather, the man who loved me in my childhood consistently and unconditionally, in a memoir of my upbringing. In that I wrote, his smell fills my nostrils with the scent of happiness. With him, all the broken bits and pieces of my heart come together again. And this is the true meaning of reunion. Living the knowledge that the damage can be repaired, that we can be whole again. It is the ultimate fulfillment that comes when men dare to challenge and change patriarchy. Och det var när jag läste det här jag kände att nu fick jag läsa om David. Som ju lever för att serve. Och bara vill ta hand om och hjälpa till.
Verkligen, jag hör ju också jättemycket om min pappa i det.
Ja, verkligen. Ja, men det är det att så många män, alltså det är som att också de blir retade. Toffel får de höra om de en gång masserar sin tjejs fötter när hon har gått 20 000 steg.
Ja.
Alltså, är det okej att man tar sig den tiden? Nej, säger alla, absolut inte. Skamfullt.
Ja, men vi har också pratat om, eftersom att jag och Henrik pratade om att vi kanske ska få barn och sådär i framtiden, så har jag pratat mycket om så här, hur känner du själv för att uppfostra en son liksom, hur, vad tänker du kring det? Och jag märker på honom att han är orolig för att han är splittrad mellan att han som har lärt sig av mig
nu,
att
han har ju den här patriarkatkillen som han ska vara.
Precis.
Och sen har du lärt honom den han är och
som
vill
han
vara,
mår så bra av
vill
nu
vara.
Ja, och att han säger, ja, vi ska verkligen ha en snäll son och liksom, alltså han säger massa fina saker, men han säger också att jag kommer nog också lära honom saker som du inte kommer vara glad över. För att jag vet hur det är att
överleva.
Exakt. Och det där är jag så splittrad över själv också. För
jag håller med.
Jag förstår det. Samtidigt så blir jag bara så här.
Jo, men för det är så. Man vill att ens barn ska vara den är. Men man vill inte att ens barn ska bli retad för den är. Det är där man hela tiden. Det är ju en crossroad att, ja, det är klart du ska ha din Elsa-klänning. Och sen kommer den hem och gråter och säger, jag vill aldrig ha en klänning. Alla retat mig. Ja, då känner man ju, okej, då är det jag som går och hänger mig då. För att det här har hänt.
I Elsa-klänningen.
Ja, då, okej, men då hänger jag mig den då, för att det är ingen ingen mer behöver leva, i alla fall inte jag vill inte leva i denna värld.
Nej.
Och det där är ju verkligen något som pappor håller på med, att de är hårda mot sina söner
för att skydda
och det
dem.
Där är det där är faktiskt, för jag har läst ett citat om det här, att det är bättre att du alltid är snäll mot ditt barn och inte är hård och lär den härda den. Därför att då om den blir härdad utanför hemmet kan den alltid komma hem till dig. Var ska den annars gå?
Alltså, jag upplever inte att Henrik säger att han ska vara hård så att den blir härdad, utan att han vill lära den
hur man ska spela spel.
Ja, eller typ så här, han har inte sagt det, jag har inte frågat för jag blir irriterad, men jag kan tänka mig att det är så här, läraren att typ slå tillbaka alltså sådana där grejer, för att han är ju själv alltså en kort kille som har blivit utsatt för mycket och utsatt andra, absolut.
Men han har gått runt som en igelkott, stuckit folk och blivit stucken själv.
Precis.
Och bara snurrat runt som en sån där borre som ligger i någon borre har han gått igenom livet och varit. Så då måste han ju säga till sonen, om du ska få tagga, då ska du göra så här när du rullar med dem.
Ja, och samtidigt är det ju det du har förklarat nu i två avsnitt, att det är det som sönerna,
det är det som vi gör det mot dem, och de mår inte bra. Nej. Det är därför de blir deprimerade, det är därför de alltså sen superskallen av sig.
Vi kommer verkligen behöva sätta regler, jag och Henrik, och det kommer gå bra. Men
det som är också så sorgligt när man uppfostrar söner i den värld vi lever i, är att vad du än gör så kommer skolan och vänner och omvärlden ändå säga åt en. Alltså man vill ju gärna skydda den och säga, nej, du behöver inte vara så här. Du ska vara nära dig själv. Du ska inte sitta sen som Bingo Rimér och gråta. Jag ska skydda dig från det. Du ska aldrig behöva göra det. Du ska vara dig själv.
Jag tycker ändå faktiskt att mamma och pappa har varit ganska duktiga med Olle. För att pappa har ju verkligen också det här patriarkala i sig, såklart. Alltså han är ju verkligen så här arrogant.
Ja, men ingen överlever från det.
Alltså, nej, alla, men han är ju verkligen liksom så där. Han kan också liksom vara bufflig och väldigt killig så, som vi ser killig. Men han har alltid lärt min lillebror att, alltså min lillebror gråter ju fortfarande ibland och liksom säger till när han tycker något är orättvist utan att liksom
skrika och bråka.
Precis. Och jätteduktig på att säga till när han tycker något är orättvist för någon annan. Alltså inte bara för sig själv, utan så här stopp och alltså väldigt mycket civilkurage och sånt. Sen har ju det mycket säkert också med personlighet att göra.
Jo.
Men jag tycker ändå verkligen att
det är lite hoppfullt att man kan uppfostra en pojke.
Ja.
Ja, för det är ju så obehagligt. Alltså för man har ju en känsla av nu, jag ska göra den här pojken ska bli rätt. Killar är så vidriga och värdelösa. Nu har jag fått chansen här att ta ett frö och göra det till en blomma. Men det är så obehagligt, för vi vet inte vem din brorsa är när vi inte är där.
Nej, så är det ju.
Han är med sina kompisar och han får höra saker. Ja. Alltså för de är ju i såna egna stängda rum.
Och det har ju varit
så vidrigt.
Det har ju varit situationer där vi tjejer i familjen och pappa och min bror, det har varit alltså krig vid middagsbordet för att vi har försökt förklara feministiska saker och vi bara grinar.
Ni fattar ingenting. Och de säger vadå?
Inte på något sätt säger jag att de är perfekta. Jag tycker bara att Olle är så jävla gullig med att han alltid när han sätter sig så kan han klappa. Bara drar ihop, alltså kliar i håret. Han frågar om man vill ha grejer. Verkligen en mjuk man, men som ändå passar in i samhället. Så att det finns ju också ett mellanting.
En mellanväg, ja. Ja, och det som det blir att man måste lära barnen är, hemma är det så här och vi vet vad som är sant. Men utanför kan man behöva gardera sig mot vissa saker. Det är det man måste göra. Det är du och jag gjorde när vi var tonåringar. Kolla vänner och säga, nu är det du och jag. Där ute är det Real Housewives. Och där kommer jag ibland säga saker som jag inte tycker. Där kommer jag ibland göra saker som jag inte borde. Men då vet du att när jag kollar i dina ögon så vet och det där var bara på spel. Du vet ju vilka vi är på riktigt. Och det är det som man liksom får göra i sin familj. Och det är ju egentligen sorgligt att man ska behöva göra det. Man önskar ju såklart att man bara kan vara öppen överallt. Men man kan känna att man vill skydda sina barn genom att säga, innanför de här fyra väggarna där vi bor, där gör vi ju som vi vill. Men när du går utanför, så var beredd på att alla inte är som vi är. Och då kan man behöva skydda sig.
Så egentligen så är ju bara, tycker vi då, det rätta att vara väldigt mjuk och inkännande hemma. Och sen så kommer det att lösa sig runt om.
Ja, så man får ju lita på det. För man kan inte styra. Det är det. Du kan inte styra vad som händer i ditt barn när du går utanför dörren. Det kan liksom vara med om allt möjligt. Och det är det folk säger, att det är så obehagligt att ens hjärta går utanför ens kropp. Och går till skolan och hoppar på bussar och man själv säger, snart dör jag. Det är bara för jag inte koll på vad mitt hjärta gör.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge den här podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha det så bra!
Hejdå! I can't hide myself. I don't expect you to understand. I just hope I can explain what it's like to be a man. It's a lonely road, and they don't care about what you know. It's not about how you feel, but what you provide inside that home. Being a man is what you make it. You can't always live up to expectations. You try to please everybody while you struggle, so you fake it and end up out of balance, compromising situations. As a good man, do what he should, man. Give everything he has and do everything he could, man. You might find yourself
feeling all alone inside a house you built that you don't recognize as home. And that's what my daddy told me, and I'll tell my son the same. Now that I'm older, I relate, and I actually feel his pain. He never cried, he might have lied, but he did not complain. And he said, son, one day you'll have to do the same. I get emotional when I stop and think and I look around. Beyond the county lines of my small town, I think about all the men out there who feel like I do now, who are screaming on the inside but won't ever make a
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.